och hey! Välkomna till London Calling!
Det här är en podd om livet i storstan. Jobb, vänner,
allting låter runt omkring, hela grejen.
Exakt.
Hur mår du idag, Eva?
Jag mår väldigt bra.
Solen skiner?
Ja, lite.
Lite.
Ja, men jag var så här, just mer lycklig och bara har flyttat in i en lägenhet och bara...
Glad. Allting funkar.
Ja, så det är så här, du vet, kolla möbler och så här,
komma älskar
det. Ordning. Och vi verkligen så här, vi vill ta det liksom, vi vill inte stressa det.
Nej, det är
utan bra. Vi bara sitter så här, liksom igår kväll satt vi så här i timmar och bara, aha, den här bokhyllan är fin och så här.
Fast det är så man ska göra. Jag tror att man allting på en gång så blir det att det blir så här för snabbt. Och så blir allting lite för samma stil och så blir det inte personligt och så blir det så här platt. Jag tycker att ett hem ska verkligen växa. Sen är ett hem aldrig färdigt.
Nej, det är sant.
Man lägger till och drar ifrån och flyttar runt och liksom, det ska vara så här, någon form av organisk liksom, det ska ha sitt eget liv liksom,
på något sätt, det är så himla roligt. Hur mår du?
Jag mår jättebra också. Vi är så här, väldigt glada över att ha vår trädgård, kunna sitta och sola och varit mycket så här, just, jag har varit ute och rest jättemycket, men nu så har jag fått komma hem och chilla lite mer och verkligen
skönt.
Ja, jätteskönt, väldigt väldigt trevligt och skönt och härligt att bo i London just nu, måste jag säga.
Ja, underbar period.
Verkligen, våren och sommaren. Bästa
perioden.
Ja, verkligen. Det här avsnittet, vad ska vi prata om nu? Det är avsnitt 9.
Redan.
Vad du säger varje enda gång. Redan!
Vi ska prata om karriär.
Ja, vilket är intressant ämne.
Ja, jag tycker det är jätteintressant. För att det är, liksom, om man, majoriteten av dem man pratar med, och i alla fall om jag pratar för mig själv, som jag känner och umgås med, kom ändå hit för att man vill göra karriär.
Ja,
många är väldigt, väldigt karriärinriktade och målinriktade.
Drivna. Vi har ju så mycket drivna vänner. Om man tittar på liksom de människorna man umgås med, speciellt de svenska som bor här. Otroligt drivna, otroligt karriärinriktade och väldigt så här entusiastiska och positiva och liksom go, både tjejer och killar. Alltså verkligen, speciellt tjejerna känner jag. Men både tjejer och killar. Ja. Faktiskt. Och det är jättehäftigt. Liksom, folk kommer hit för att göra karriär.
Ja, det är superkul. Men du har ju haft en, vad ska man säga, ovanlig karriär.
Ja, jag har ju en lite så antikarriär-karriär. Min karriär började egentligen när jag var 5. För jag räknar från när jag var 5. Jag började modella när jag var jätteung. Alltså med typ, riktigt, riktigt ung. Men vid 5 så gjorde min första reklamfilm själv. Mm. Så jag räknade på Arla. Jag satt och hade min mustasch, satt i något träd och fick hoppa ner på någon killes axlar. Typ. Det kommer jag ihåg. Vi fick hallonbåtar till lunch.
Men hur liksom när du flyttade till London?
Ja, precis. För då hade jag varit i några länder innan och jobbat. Och flyttat till London. Och tänkte mig så här, jag var 21 då. Och tänkte jag, gud, jag är för gammal. Liksom, min karriär är över. Så att jag får hitta på någonting annat. Jag får se vad som händer. Men så tänkte jag, men jag skaffar mig någon agentur på sidan om ändå. Så gick jag och mötte massor med olika agenturer. Och hade faktiskt väldigt tur att det var fler som var så här, ja men det, vi gillar det. Liksom, vi gillar. Men sen som är med tid, min agentur är med nu. De sa direkt, men vi gillar det, din casting bredvid. Varför går du inte in och testar? Och sen så gick jag in och testade och fick jobbet direkt. Och de bara ringde typ när jag gick ut genom dörren och bara, du har fått ditt första jobb. Då kände jag såhär, men det är den agenturen jag ska vara med. Men sen så visste inte jag, så att jag jobbade som jag sagt tidigare som cocktailservatrice i 3 månader innan jag liksom, verkligen kom in i det hela och verkligen kände såhär, gud, jag kan verkligen jobba heltid och mer än så, liksom att det har gått jättebra. Så att min karriär är inte sån här karriär man kan påverka så mycket själv. Visst, du kan gå ut och liksom möta agenturer och du kan skicka in bilder och du kan göra alla såna här saker. Men det är nästan en karriär som hittar dig mer än att du hittar den. Jag säger alltid det till alla. Vill ni bli modeller, skicka in bilder. Vill ni bli modeller, gå på, alltså, de har open house dagar, alltså open call. Då går man in och möter agenturen. Gå. Alltså du gör verkligen det och får ett nej. Ta inte ett nej utan gå igen. Eller gå till en annan agentur. Gå till 10 olika agenturer. Liksom. Se bara till att de är seriösa. Och verkligen så här, satsa på din dröm. Och får du massor med nej, vänta ett halvår och gå igen. Och gör precis samma sak igen. För om du är helt hundra på att det här är det du vill göra och det här är ditt kalla livet så kommer det hända. Jag menar, jag är bara 165 cm lång. Jag ska ju inte kunna vara modell. Men det har ju gått jättebra för mig. Jag känner inte direkt att jag har haft några problem med alltså, jobb. Utan, visst, jag gör inte Vogue. Eller jo, jag har faktiskt gjort Vogue. Men jag har inte gjort Vogue alltså, så här, för kläder. Utan jag får göra mer så här, saker som skönhet och typ lite mer reklam och alltså, kataloger och sådana grejer. Sen så får jag göra lite mycket så här, petit jobb. Så typ Marks & Spencers petit gjorde jag massor med år. Och typ, ja, jag har haft jättetur verkligen att min karriär har funkat så pass bra. Trots att de hindren jag hade, att jag var över 21. Liksom. Nu är jag liksom över 30 och jobbar fortfarande lika bra.
Men tror du att det är för att det finns större möjligheter här?
Ah, ja, gud ja. Det är jättesvårt att vara heltidsmodell i Sverige till exempel. Och vad jag kände som New York och Paris och så var väldigt mycket längdinriktat. Medan här i England så är det mycket mer alltså reklamfilmer och det är mycket mer skönhet. Och lite mer så här, ja, lite mer som jag är.
All around.
All around, ja. Det men sen finns det så mycket klienter. Alltså jag får ju resa ganska mycket. Och det är för att klienterna är från hela världen. Så nu, jag var i Paris nyligen och plåtade för Shangri-La Hotels.
Mm.
Och då var det så här, ja, då var ju bokat genom här, härifrån. Så att det är så här, det är verkligen, man kan boka vad som helst liksom, lite var i världen. Härifrån, att de kastar här.
Ja.
Så att det är svårt att coacha någon i min karriär. Så att säga, det är mer så här, ta inte ett nej och vet att det här vill göra, gör det. Men det är också en jättetuff bransch. Och jag har haft jättetur att jag verkligen inte har haft några problem med såna saker som typ ätstörning och sånt. Som var väldigt mycket på den tiden när jag började.
Mm.
Så många hade problem med. Jag menar, det var tjejer som åt bomull. De åt bomull. Ja, för att de var så hungriga. Men att de inte kunde äta. Det är helt sjukt. Och de gjorde det på riktigt. Bomull och pappersservetter. Varför det var inga kalorier i det. Man bara, det är så sjukt. Det är så förstör ju insidan.
Kroppen.
Plus att man känner ju så här, de är grå liksom i ansiktet. Det fanns ingen lyster. Det var ju så här, heroin chic fortfarande lite så här. När jag började, eller i mitten av tonåren. Som det var liksom inne att vara, man skulle vara smal och typ nästan se sjuk ut. Men nu är det ju så tyvärr inte så längre. Alltså det
är jätteskönt.
Det är jätteskönt. Men man kan fortfarande hamna fel agentör, fel klient, fel fotograf. Så att det viktigaste jag alltid säger, vill man bli modell, jätteviktigt att veta att alltså man går till en seriös agentör, man inte går och tar bilder med fotografer utan att antingen fått dem bokade genom sin agentur eller att man tar med sig en vän eller familjemedlem eller något sånt. Och ja, till exempel är det någon som kommer att scouta dig, ring agenturen direkt och fråga, jobbar den här scouten för er?
Mm.
För det är så mycket lurande i dig och det är farligt. Så det är jätteviktigt att ha ögonen med sig liksom. Och inte liksom bli utnyttjad på något sätt. Aldrig känna att om någon ber dig klä av dig kläderna, du behöver absolut inte göra det. Det finns ingen mening att göra det. Alltså det är jätteviktigt att inte göra det. Ring din agentur och bara så här, det här har inte jag gått med på. Och verkligen stå på det. Alltså jättemycket skinn på näsan är jätteviktigt i den här branschen.
Men det tror jag. I London överlag.
I London alltså, överlag, precis.
Man måste ha mycket skinn på näsan.
Precis. Så om man vill, modellbranschen är jättebra om man vill tjäna bra med pengar när man är ung. Och, eller egentligen tjänar man bra med pengar hela tiden. Men många lämnar ju modellbranschen efter ett tag. Och om man gillar att resa. Men man måste vara fin med att... Du vet, det är som att gå på arbetsintervju. Varenda casting du har är som att gå på en arbetsintervju.
Jag kan tänka mig att man måste ha ändå... Eller att det inte är en fördel att ha väldigt bra självförtroende för att du får ju mycket nej.
Du får jättemycket nej. Så det är jätteviktigt att inte liksom fatta att det handlar inte om dig. Det är inte så här, det är mer att klienten kommer välja den personen som ser ut som den de hade i åtanke.
Ja.
Och det betyder inte att det är något fel på dig. Det betyder bara att de kanske hade någon annan look i åtanke. Och det är det viktigaste. Och sen ser du typ som ett alltså lotteri.
Ja.
Det är så jag säger. Får jag ett stort jobb så ja. Då känns det som att ja, men då vann jag lite blott då. Får jag inte det här stora jobbet, då känns det som att ja, det var inte min tur den här gången. Och sen var glad för andra liksom. Jag tror det är jätteviktigt. För att jag väger att hålla på och konkurrera med mina tjejkompisar.
Nej, men det är så värt.
Nej,
man
men
ska,
jag tror inte på det.
Man ska peppa varandra. Ja.
Precis, så om jag inte får ett jobb och min tjejkompis får det jobbet. Alltså jag blir så mycket gladare att hon får det jobbet då än att någon som jag kanske inte känner får det jobbet.
Ja.
Så att jag tror verkligen
så,
inte
alltså,
att man ska
verkligen vara.
Släpp alltså prestigen.
Ja.
Många tror att det ska vara så bitchigt och så, men det är det faktiskt inte. Jag tror släpper man själv prestigen och släpper andra prestigen också. Och så blir det bara jättetrevligt faktiskt. Fast ganska så här konstig karriär. Det var ungefär det som vi behöver säga om min karriär. För att det finns inte så mycket, men det är en antikarriär. Det är ingen karriär som man liksom kan klättra i på samma sätt. Utan väldigt mycket omständigheter. Och väldigt lite du kan göra själv. Det du kan göra är så här, show up, liksom, gör det du ska. Och ja, var positiv och glad och ha skinn på näsan.
Ja. Men det är väl ett superbra tips.
Ja, precis. Och det egentligen det funkar ju på allt. Mm. Egentligen, om man tänker efter.
Så.
Men det är mycket mer intressant att prata om din karriär. Nu måste du berätta mer.
Ja, men det började väl med att jag har alltid velat, tror jag, plugga. Eller liksom överhuvudtaget bo utomlands. Och jag pluggade i Stockholm på Berg School of Communication. Och jag tror i slutet av skolan så satt vi på en lektion och så fick vi sätta upp så här 1, 3 och 5 års mål. Och som 5 års mål så satt jag att jag ville jobba med PR utomlands. Men sen så kom det upp en möjlighet att söka ett internship utomlands på Edelman, som är världens största privatägda PR-byrå.
Coolt.
Ja. Och jag tänkte att jag söker, varför inte liksom.
Mm.
Och så fick jag internshipet.
Vad roligt.
Och, ja, och jag fick det i Hamburg och London. I båda städerna. Och jag ville verkligen inte välja en stad. Så att jag kunde få dela upp min tid. Så jag åkte först till Hamburg. Och sen efter det så åkte jag till London. Så att jag fick möjligheten att vara i 2 länder.
Gud vad praktiskt.
Mm. Och sen så mitt internship på Edelman ledde till att jag fick jobb där. Och sen har jag liksom klättrat upp inom företaget.
Vad roligt.
Under min tid där. Vilket är super, super kul.
Mm.
Så att, ja, jag tror att det är superbra att liksom ha mål och sätta upp det. Definitivt. Mm. För att liksom trigga en själv.
Ja, men det är jätteviktigt tror jag. Och skriva ner dem.
Ja. Och sen så liksom
jobba mot mål hela tiden.
Ja, verkligen.
Att man har det här, alltså skriver du ner någonting eller säger du högt, då händer det oftast. Och så händer det oftast snabbare än vad jag hade gjort annars.
Ja, men det var det som hände, för att det kändes som att jag speedade upp det.
Mm.
Mitt femårsmål blev liksom 3 månader senare, satt jag på ett plan.
Bra, men det var ju säkert plats. Att du liksom visualiserade och bara, det här vill jag göra. Och så bara,
ja, men precis. Så att under den tiden på Edelman så, ja men jag, han var i 2 länder och 3 olika avdelningar.
Vilka avdelningar, liksom, hur funkade det?
Men jag var ju på den kreativa avdelningen i Hamburg. Sen så när jag kom till London så hjälpte jag dem att bygga upp en ny avdelning. Vilket var jättehäftigt.
Ja,
det var
tänkt.
Så kul.
Inspirerande.
Ja, det var väldigt spännande och det var så här, något helt nytt. Så jag lärde mig jättemycket och fick jobba med väldigt så här, häftiga människor. Och alltså, bara att komma till London och jobba är ju häftigt.
Det är jättekul. Speciellt också om du kommer från Hamburg då också. Så det är ju någonting helt annat.
Ja.
Sverige, Hamburg, London.
Ja, men precis. Och sen så jobbade jag där i lite mer än 1 år.
Mm.
Och sen så flyttade jag över, och då arbetade jag som content strategist, heter det. Och sen så flyttade jag över till den digitala avdelningen. Och fick en ny roll som social analyst.
Mm, roligt.
Så att jag har haft lite olika roller inom företaget och flyttat runt. Men vilket jag tycker är väldigt positivt, att det finns den möjligheten. Ja, ja, precis. Och att det finns den möjligheten också. Att man kan flytta runt inom företaget.
Ja.
Men det var jättekul att när jag kom till Hamburg, tyckte jag att så här, när jag gick in på deras kontor, jag var wow, vad stort.
Kul.
Men sen, alltså, så kom jag till London. Och det Hamburg-kontoret var jättelitet.
Jämfört med
oss. Ja, men de var ju 60 personer. Här är det ju 500 eller 600.
Oj, ja, skillnad.
Men det, till och med så här, du vet, svängdörrarna. Alltså jag var ju lite rädd när jag kom till London.
Ja.
Men det är så mycket människor. Det är som så här, skyskrapor. Och till och med svängdörrarna går lite fortare än i Sverige.
Så fick du en så här,
ja,
lite skjuts.
Ja.
Vad roligt.
Och sen så, men du vet, folk promenerar ju fortare här i Sverige också.
Ja.
Du vet, det är liksom så här, det är någon power walk genom kontoret eller så här på gatan.
Mm.
Och så ser du så här liksom 300 så här businesskvinnor och män i klackar och bara,
män i klackar.
Nej. Kvinnor i klackar och män.
Ja. Ja. Så här, kostymer.
Ja. Alltså, ja, men gud, det var lite skrämmande. Men fast det var så här häftigt, man blir så här upprymd och liksom peppad.
Ja, men verkligen så här karriär.
Ja, ja, men man blir så här, nu ska jag visa vad jag går för.
Verkligen, men du trivdes ganska bra där ändå.
Ja, men det gjorde jag. Absolut. Som sagt, ja, det var liksom nytt.
Mm.
Och
intressant.
Det var alltså...
Du har lärt dig mycket.
Eller? Ja, det har jag. Mm. Absolut. Och det var ju en dröm för mig.
Att
få jobba på ett jättestort PR-företag utomlands.
Mm. Tick.
Tick, ja.
Tick på den drömmen.
Tick på den.
Jättehäftigt. Och var så ung också. Jag har redan gjort det också.
Ja, superkul. Och det är så här... Ja, det är en erfarenhet som jag så här, är så himla glad att jag har.
Uh-huh.
Och jag tror att jag har blivit mycket alltså starkare som person.
Ja, det är klart.
Och
skinn på näsan också.
Jag har fått mycket mer skinn på näsan. För att det är så här, det är stora skillnader. Alltså kulturella och på arbetsplatsen i Sverige. Och det kan jag också se alltså i Tyskland jämfört med England. Här är en hierarki som inte på samma sätt existerar i Sverige. Och... du måste liksom, alltså du måste ha extremt mycket skinn på näsan.
Mm.
För att
kriga dig fram lite grann.
Ja, och det kan jag alltså tycka som svensk, när du är van att det är mer jämställt mellan tjejer och killar.
Mm.
Och att det inte är lika stor hierarki på arbetsplatserna, så kan jag kanske tycka det är det negativa med England. För att jag tycker att det är så här. Gud, att man typ nästan dagligen ibland kan vara så här att man ska armbåga sig fram på ett sätt. Jag gillar ju mer att man lyfter varandra och peppar varandra och sånt där. Och jag tror
det är jätteviktigt.
Mm.
Och också, jag kan tänka mig en enorm skillnad. Nu har jag turen att jag jobbar inom blogg och modellen, två av de få branscherna där kvinnor är de som gör bäst ifrån sig.
Mm.
Men jag kan verkligen tänka mig alltså, vilken skillnad det måste vara att komma från Sverige och komma till ett engelskt arbetsklimat. För
ja,
även om de tycker att de är jämställda, så är de verkligen inte det. Speciellt
men precis, det är ju den chocken man får.
Mm.
Och liksom, alltså alla vänner jag har spelar ingen roll nästan inom, alltså om man jobbar med finans eller liksom reklam eller alltså vilken bransch man än är inom.
Mm.
Så kan du applicera det på allt, att det är en hierarki, att det inte är lika jämställt som i Sverige.
Så himla tråkigt.
Att du måste verkligen liksom, du måste våga stå på dig själv, ha skinn på näsan och kämpa riktigt, riktigt hårt.
Fast en positiv grej som jag har hört mycket från flera alltså, personer, alltså icke-svenskar, är att hur uppskattade svenskar är i arbetslivet här. Mm. Att vi är kända för att vara väldigt hårt arbetande och vara väldigt duktiga och kompetenta, duktiga på språk. Liksom att man gillar svensk arbetskraft. Alltså svenskar blir väldigt ändå, alltså vi högt ansedda här, vilket jag tycker är jättetrevligt.
Men det har jag också hört.
Mm.
Det är faktiskt väldigt kul.
Och att det känns som att många kommer hit och faktiskt gör karriär. Visst, du får jobba som tusan för att komma någon vart. För att det är så många mer, det är så mycket större så här, konkurrens.
Ja.
Men alltså har man det här drivet och kämpet liksom i sig,
mm,
då finns det såna stora chanser att verkligen komma någon vart här. Speciellt som svensk, tror jag.
Ja, men det tror jag verkligen. Och sen måste man ju... man måste våga ta klivet helt enkelt.
Ja,
när,
ja, gud ja.
I rätt tid.
Ja.
Och liksom... jag tror att man måste lägga en strategi för sin egen karriär.
Ja, gud ja. Jag tror att det är viktigt inom allt. Alltså inom allting i livet. Men framförallt inom karriären. Alltså, mm, vart vill du komma? Var är du idag? Vad är ditt mål? Hur ska du ta dig dit?
Ja.
Och sen våga alltså, sikta mot stjärnorna. Tror jag är jätteviktigt.
Ja, ja, du ska ha väldigt höga... jag sätter för mig själv väldigt, väldigt höga mål.
Jätteviktigt.
För att då blir jag glad om jag kanske når hälften. Men förhoppningsvis når man hela vägen.
Precis, och det är mer troligt att du når hela vägen om du faktiskt satt målen. Om du är för blygsam och för lite rädd sådär, så kommer det kanske gå, men det kommer gå mycket mer långsamt än om du verkligen har sagt... ja, bestämt dig. Så här ska det bli.
Ja, verkligen.
Och jobbar hårt, givetvis. Det är inte bara att tänka, utan du måste ju verkligen sätta en plan och jobba efter den planen.
Mm, gud ja, absolut. Men sen så får man inte vara rädd, för att jag tror att så här, under liksom åren eller under tiden så kommer ju drömmar förändras.
Precis, plus att det kommer ju gå upp och ner. Alltså, man har ju bra och dåliga perioder. Man behöver nästan dåliga perioder för att kunna ha bra perioder. Jag ser alltid att som livet så här, drar tillbaka en som en pilbåge. Så här, du vet, man drar den här strängen tillbaka och sen så bara för att kunna skjuta iväg en. Det är nästan alltid så för alla att de har haft liten dålig tid och sen så händer det någonting fantastiskt.
Ja, men det kan ju vi applicera på mig.
Ja, precis. Nu måste du berätta, för att det var massor med spännande saker som hände.
Ja, nej, men för att det var, jag tror att jag hamnade i en liten, att det som en, som jag, när jag kom hit så levde jag det jag tyckte var min dröm.
Mm.
Sen så gick tiden och jag kände att, du vet, man växer som människa, man utvecklas. Och det som en gång var din dröm är kanske inte din dröm längre karriärsmässigt.
Nej,
och jag ville andra saker. Mm. Och insåg att jag måste ta mig vidare för att kunna göra det som nu var min nya dröm.
Mm.
Och jag i samma veva som jag slutade på PR-byrån.
Mm.
Så blev jag också nästan utan bostad.
Ja, så
det hände ju allt.
Precis, vi hade ju en period här och Eva hade varken bostad eller jobb.
Ja.
Och vi alla tjejerna satt och bara, vem ska hon bo hos? Hon kan bo hos mig. någon som vet någonting annat här, någon ska ge några bra tips. Det var verkligen en liten stund där du var både hemlös och arbetslös.
Ja, det var...
Fast det är ju förändras nu.
Ja, nej, men det var en hetsig och förvirrad period.
Och så startade du blogg och podd mitt i allt också.
Så mitt huvud gick ju konstant på hög varv. Och var det ingen lugn stund. Men jag tror verkligen på att man måste våga hoppa. Och jag vet att, alltså, mina föräldrar exempelvis, de var så här, men gud, liksom att sluta jobba innan man har ett nytt, det låter ju verkligen knäppt. Men jag har en himla stark intuition att det var det absolut bästa.
Men det ska man gå. Har du magkänsla?
Ja. Och du är alltid superpeppad och liksom, det här är det bästa som har hänt dig. Liksom. Och
jag tror att bra kommer hända nu.
Ja.
Mm.
Så att jag flyttade in i min lägenhet.
Som är mycket finare än den du hade.
Mycket bättre. Jag älskar det här.
Så fin.
Och sen så faktiskt när det här avsnittet släpps. Så har jag börjat på ett nytt jobb.
Ja, nu måste jag berätta om det här.
Ja, jag kommer inte säga vad det heter än. Men det är ett startup. Och jag är super, super, super exalterad.
Gud vad spännande. För det är ju verkligen att gå från ett jätteföretag till ett startup. Det är ju sån skillnad. Men det är jättebra så här, karriärskliv.
Ja, och jag...
Helt annan grej.
Det är liksom svart och vitt. Det går inte att jämföra. Men jag kände bara att jag behövde frihet. Som ett startup kan ge. Som inte kanske är ett corporate företag. I England kan ge. Och jag känner verkligen att jag behövde så här, en ny utmaning.
Mm.
Och
du kunde redan det.
Det jag gjorde. Ja. Och jag behövde någonting helt nytt.
Ja. Du kände att du hade nått taket där du var. Och att du liksom var tvungen att slå dig fri. Liksom.
Ja. Och jag tror att jag kan både ge det här företaget väldigt mycket.
Mm.
Och jag får väldigt, i ett startup får du med fria händer också. Mm. För du måste liksom kunna ta del av allting.
Precis, du kommer lära dig så mycket direkt.
Ja, och sen så tror jag att det ska bli häftigt att se liksom jag kommer lära mig mycket om hur man driver ett företag.
Vilket är också fantastiskt viktigt.
Ja, så att det känns superkul. Och ja, så det gick från liksom väldigt fort från allt till inget till allt.
Ja, men det, du har gjort det här lilla dippen. Liksom. Det var det här när livet drog dig tillbaka för att skjuta iväg dig. Liksom.
Ja.
Och vi visste att det skulle bli så här. Vi satt här, vi bara, det här kommer bli bra. Det här, magkänslan fanns där. Men var du någon gång rädd liksom, när du släppte Edelman?
Jag var inte rädd, jag var nog bara stressad. Och det är väl... Man får så mycket från alla andra människor och säga så här: mamma, om du lyssnar på det, jag älskar dig, men du är så här, mamma var ofta så här: vad är din gameplan liksom, vad är din strategi? Och jag var lite så här: nej, jag har ingen.
Ibland alltså, har man ingen strategi.
Min strategi var ju att följa min magkänsla, för jag har alltid gjort det hela mitt liv och det har alltid funkat.
Men det
och nu
det.
Kommer jag ju säga någonting som inte någon annan borde följa. Men jag sökte inte ett enda jobb. För min magkänsla sa mig att jag skulle bli erbjuden ett jobb jag skulle gilla.
Mm.
Och genom att mingla runt på råfoodställen.
Visst jag, du fick ett jobb. Så gud ja, du fick ett jobb på så sätt. Du blev erbjuden ett jobb genom bara helt för att du träffade rätt person.
Ja,
jättehäftigt.
Han satt där ensam och jag satt där ensam. Jag bara, men gud, måste jag väl prata med honom? För vi satt där varje dag åt lunch.
Mm.
Och så ja, berättade jag om vad jag gjorde. Han bara, men gud, jag ska introducera dig för några. Och så fick jag jobb. Så att jag hann liksom inte riktigt söka ett jobb. Men
nej,
jag...
Fast du var också väldigt noggrann med att du vill inte bara söka jobb för att ha ett jobb. Utan nej, du ville ha det här perfekta jobbet. Mm. Nästa steg i din karriärs liksom, trappa,
ja,
var tvunget att vara ett väldigt speciellt steg. Du, ja, visste vad du ville ha. Och det var ingenting, de jobben som fanns ute och söka var ju säkert jättebra jobb. Men det var väl ingenting riktigt som du kände var helt... Alltså, i linje med vad du ville göra.
Men jag hade ju faktiskt, alltså, det jag tror, alltså, ett tips är väl så här, absolut, man måste kunna betala hyra. Absolut, det måste man kunna göra.
Men
jag tror
att spara så att du alltid kan.
Ja,
ja,
spara så att du alltid har en buffert. Ja. Men jag tror att när man väl är mellan jobb, ta dig tiden att fundera lite. För att precis innan jag slutade, så hade jag en plan eller slash dröm vilket företag jag skulle redan söka mig till.
Mm.
Och jag var så fast besluten att det var det rätta. Men sen efter liksom 2 veckor efter att jag hade slutat, vet, det hade fortfarande inte riktigt sjunkit in.
Mm.
Men så på en sätt, men det är ett, igen, jätte, jättestort så här corporate företag. Och om något år kanske det är rätt för mig igen.
Precis.
Men då inser jag att det var ju faktiskt inte riktigt det jag ville.
För då gör du ju samma sak igen.
Du gör ju samma sak igen.
Ja.
Men jag tror att det kändes så här, ja, det ser ju bra ut på CV:t. Det var lite så.
Men det går ju fortfarande så bra ut på CV:t senare.
Det
är bara det att nu har du gjort någonting helt annat.
Absolut.
Alltså fått de här kunskaperna liksom.
Ja, men jag kände så att jag fick inte pirret i magen av det.
Nej.
Och man vill ju få pirret i magen av ett nytt jobb. Att vara så här, wow, gud vad spännande.
Passion för vad man gör.
Så jag väntade ut lite. Och vad jag faktiskt gjorde ändå var att jag kollade lite så här events, ströjobb. Inget som jag sökte, men jag bara kollade upp vad det fanns för möjligheter. Om det skulle, mot all förmodan, ta lång tid
att
hitta ett jobb som jag känner mig nöjd med.
Mm.
Och det tror jag är en ganska smart grej. Att det är så här, kolla vad det finns för andra möjligheter. För att spring inte in i någonting som...
Bara för att du får panik liksom.
Nej.
Jag tror många gör det. Att det är så här, gud, jag har ingen jobb, jag måste skaffa ett jobb, jag tar det där jobbet.
Ja.
Och så blir det inte bra. Och så blir det istället att du kanske slutar efter 2 månader. Och det ser inte bra ut på CV:t. Det är så väl bättre... Att kanske ha det veckan extra när man är arbetslös.
Ja.
Och sen gå vidare till någonting bättre. Än att bara panikta ett jobb.
Men precis. Och jag tror att... alltså, ett tips också i London. Eller utomlands överhuvudtaget. Men det är väldigt, väldigt stort här. Det är att ta ett internship till början.
Internship, precis.
För det är en väg in. För majoriteten som jag vet får faktiskt jobb efter internshipen. Ja. På... företaget man är på.
Då måste man ju ha lite, för det är väldigt, vissa internship betalar lite grann, men många betalar ingenting. Så då måste man ha en liten buffert med sig. Alltså från början, och vara beredd på det här. Liksom att om jag tar ett internship så kommer att, ja, det kommer att jag kommer inte ha så mycket pengar i tag, men det kan leda till ett jobb som sen kan leda vidare till någonting annat, som sen kan leda vidare till någonting annat. Att det är verkligen så här startgropen så att säga. Och det känns säkert jättedåligt. Vadå? Här har jag pluggat massor med år och så ska jag gå och jobba gratis. Men det är bara den här chansen. Ett, att kunna se någonting och se om det faktiskt är det du vill göra.
Mm.
Och sen 2, att bara kunna få visa fram fötterna.
Ja.
Jag menar, det är svårt för internship också. För det är så många som har fattat det. Liksom,
att
det är
ja, så och många företag har ju alltså så här, utstakade internship-program.
Ja.
Som du får söka in till flera månader innan. Och sen så finns det liksom en plan... För
vad du ska ta vidare. Det är ju väldigt sällan de bara, hej då. Utan oftast finns det ju någonting inom företaget. Eller i alla fall att du kan gå vidare på något sätt. Från det internshipet. Liksom vidare till kanske någonting liknande. Ja, det är väldigt sällan jag tror att de använder den som så här gratis arbetskraft. Som det kanske känns som att det skulle kunna vara.
Mm.
Alltså de flesta av mina vänner som har gjort karriär på så sätt har startat med internship.
Ja, och jag kan ju bara prata om för liksom hur... Jag vet att internship kunde funka hos oss.
Mm.
Och då tar man in x antal personer. Och sen får man vara ett par veckor under ett par månader på varje avdelning. För att man ska se vilken typ av PR man trivs med bäst och vill jobba med, vilket är ganska smart.
Man får se det som skola.
Ja, men då så här, då, för det är många, för jag brukade ta hand om de som var interns hos oss på min avdelning, som trodde att de kanske skulle gilla att jobba med tech-PR, som inser att, men gud, det var en helt annan typ av PR. Jag gillar liksom att jobba mot sociala medier, exempelvis. Så att jag tror att det är ganska bra att man kan få prova på olika typer av avdelningar. Så att,
det är jätteviktigt. Ja. Verkligen.
Så det är ett sätt som jag vet att vi hade som är väldigt uppskattat och positivt.
Ja. Men ganska, det är svårt att få de här internshipen. Men det är absolut värt att söka. Det är lite intressant där med London. För att kommer man hit och bara vill jobba med typ vad som helst. Jobbar i butik eller jobbar liksom i restaurang och så. Så är det jättelätt att få jobb. Alltså ja. Det finns så mycket jobb. Det är ett skämt.
Då kan du få jobb imorgon.
Du kan få jobb, ja, eller idag. Du skulle kunna gå in på en restaurang och de skulle bara, ja, men vi behöver personer ikväll. Alltså det går så fort.
Mm.
Men när det kommer till med jobben som om man inte chips för att komma in i banking eller PR, liksom alla den här typen av jobben, då är det mycket mer konkurrens. Alltså du måste verkligen visa fram fötterna.
Ja, och jag vet, alltså jag har faktiskt själv aldrig hamnat i den situationen än, men jag vet ju också många som är så här, de går på 5-6 intervjuer.
Mm.
Alltså det är många intervjusteg. Mm.
Ja, precis. Också. Intervju efter så här, intervju efter intervju. Och så. Det är brev och det är liksom, gud, det känns som att den här intervjuprocessen är så lång när jag lyssnar på folk.
Den är väldigt lång. Jag tror att den har blivit längre de senaste åren. Men det känns som det i alla fall. Men det är verkligen, alltså, det är en process. Men den är värd.
Ja, och sen förväntar de ju sig att du ska jobba väldigt hårt i början. Alltså det är ju dog years. Det kallas för dog years av en anledning. Alltså då, det finns ju folk som blir utbrända för att deras chefer jobbar dem för hårt.
Jag tror faktiskt att man måste faktiskt vara väldigt duktig på att känna igen, alltså utmattningssymptom. För jag vet också att jag känner många här som har blivit utbrända på grund av att man jobbar för hårt. För att man vill visa framfötterna och man vill visa sig så himla duktig.
Mm.
Och eftersom det är lite hårdare så om du inte säger från själv...
Då kommer ingen, så är det ingen annan.
Liksom. Nej, precis.
Det är ingen som
du måste vara beredd att säga så, nej, vet du vad.
Du måste kunna ta hand om dig själv.
Ja.
För att ingen, alltså det är ju inte bara för företaget om du blir utbränd heller. Så man måste ju se det från båda sidorna. Och ibland känns det lite så att kan företag lassa på jobb så gör de det fram till personen säger stopp. Säger du inte stopp, då är du ju kört.
Mm. Men där tror jag att man faktiskt som svensk är ganska duktig på att säga ifrån.
Men vi har det vet näsan. Jag.
Ja.
Tycker jag.
Ja, det är om jag jämför mig med liksom folk från exempelvis England.
Mm.
De är inte alls lika duktiga på sig från. De är ganska mesiga där.
Mm.
De så här, tackar och tar emot typ.
Men man måste ju säga från på rätt sätt också.
Ja,
det är liksom, man säger från och säger så att man visar verkligen på det här att jag vill jättegärna göra allt jag kan, men det är ingen av oss kommer vinna på att jag kommer bli blir utmattad eller springer in i väggen liksom.
Nej,
utan jag tror verkligen att allting. Min filosofi hela livet är att du kan säga nästan vad som helst så länge du säger det på rätt sätt.
Mm.
Faktiskt.
Nej, men det håller jag med.
Mm.
Verkligen.
Men det är så kul. Precis så här. Alltså London är ju så stort. Det är så mycket företag. Och det är så många nationaliteter. Och det är så mycket som händer. Du har så mycket möjligheter. Alltså så otroligt mycket möjligheter. Alltså på val. På vad du skulle kunna göra. Alltså om du är en driven, duktig, liksom ambitiös människa. Du kan komma så långt och göra så mycket olika saker. Att det blir nästan så här för mycket valmöjligheter tror jag här. Folk kan ju nästan bli förvirrade.
Men jag kände det ett tag också att jag var så här. Det här låter jättelikt men jag bara, the world is my oyster.
Ja men det är
men jag kände verkligen det. Jag visste inte vad jag skulle börja att ens så här, kolla eller tänka eller någonting.
Ja.
Men jag tror bara man måste ta sig lite tid helt enkelt. Men det jag måste bara säga så här, flika in det här du sa om dog years. Det stämmer verkligen också så här med internship och alltså ekonomi. För det sa nämligen min lärare till mig. För jag tänkte också på det, men gud, ska jag tacka ja till ett internship? Det är inte en heltidslön.
Mm.
Men så sa han det att du får tänka att du går 1-2 år. Går du plus minus noll eller minus i London.
Ja, precis. Och det är ju lite, alltså jag tror man får se det som en del av sin utbildning.
Mm. Alltså, du investerar i dig själv.
Precis. Om du kan gå i skolan så många år och inte få betalt för det, då kan man göra det på internship också. Nu säger jag inte att alla internship är bra heller. Men det är en bra väg in, tror jag.
Ja.
Absolut.
Absolut. Och sen så kan du, alltså, när du väl har fått internship så är det bara liksom och bygga vidare.
Mm. Hur känner du inför framtiden? Liksom, nu?
Men jag är superpeppad. Alltså så här, startup, det känns liksom, det är helt nytt för mig.
Det är som ett så här blank canvas. Du kan göra lite vad, nästan, du kan göra det till vad du vill. De har helt enkelt bara satt sitt, liksom lita på dig och är så här, nu, det här vill jag ha, kan du fixa det?
Ja, jag har ju, alltså jag svarar ju till han som är ägaren.
Mm.
Men jag kommer vara väldigt mycket min egen chef. Och jag tycker det känns superhärligt. Och,
frihet under ansvar.
Ja, men det är så jag vill jobba.
Men precis, men det är så jag jobbar jättemycket.
Och det är så här, jag behöver ju bara min dator, egentligen.
Ja, precis. Men han sa väl att du kan få jobba från Bahamas om du vill. Så länge du får saker och ting gjort. Tycker jag väldigt bra. Alltså,
ja, jag det tror... han var seriös fast han skämtade. Du förstår vad jag menar.
Jag tror på den mentaliteten. Det här att du ska sitta 9 timmar och du ska göra så här. Liksom, du ska sitta framför datorn hela tiden. Jag tror mer på det här att människor är olika effektiva på olika sätt. Alltså vissa människor är olika effektiva på olika tidpunkter på dagen. Vissa jobbar bättre hemma, vissa jobbar bättre på kaféet, vissa jobbar bättre på kontoret. Jag vet själv, jag får saker gjorda liksom vissa tidpunkter. Jag gillar att sitta, till exempel hemma. Jag kan få väldigt mycket gjort om jag sitter hemma här på en förmiddag. Vi sitter hemma hos mig på där.
Mm.
Liksom, men jag vet det. Så att då blir jag jätteeffektiv. Medan hade jag kanske suttit på ett kontor med så här 20 andra personer runt omkring mig, då hade jag kanske fått mindre gjort på 9 timmar än vad jag kan få gjort på 4 timmar hemma.
Jag vet, och jag tror, alltså jag tror på att jobbar man inom kreativa, liksom, alltså har du ett kreativt arbete som krävs liksom att du kommer på idéer hela tiden och du konstant utvecklas och inte bara liksom kanske printa nummer morgon till kväll. Du måste ha miljönbyte.
Ja, och prata med folk.
Ja, och det är så jag vet att första gången jag träffade den här killen då för bara ett så här casual möte liksom. Då satt vi och jobbade halva dagen på mitt favoritställe.
Vad toppen.
Som är så här hälsorestaurang.
Där, det är jättebra. Det är där vi kommer hitta Eva. Hon kommer sitta på sina hälsorestauranger med sin dator. Men det, jag går på kaféet. Alltså när jag med inte modellandet sköter sig själv. Det är så här, jag springer på castingar och så här, plåtningar liksom. Det är inte så mycket mer än så. Men med bloggen då kan jag verkligen sitta, alltså visst jag kan sitta hemma, men det är så mycket trevligare att gå och sätta sig på ett café och blogga och verkligen få det här miljönbytet. Och då känner jag att jag kan få en sån här inspirationskick. Nu ska jag skriva något kul.
Eller hur?
Vi kan ju jobba
tillsammans. Nu kan vi sitta och jobba
tillsammans. Ja, det kul. Jag kan sitta liksom och blogga och du kan sitta och jobba på ditt.
Ta över världen med mitt startup.
Precis. Men jag tror också på sådana här, jag skulle testa sådana här WeWork och sådana liknande. Så här kontors, med sådana här kontorscaféer.
Men du kan få sitta och komma till oss. Vi sitter ju på ett sånt. Ah. Så vi sitter med Dr. Martin, MTV. Sen har jag inte kollat på de andra.
Ja, men jag kommer inte gärna. Kanske en dag då och då. Liksom, ja. Och få lite miljöombyte. För jag håller på att ska göra ett kontor här hemma i vårt gästrum. Så att jag ska ha en bloggplats. För just nu så sitter jag ofta och bloggar vid matbordet. Och då blir det att jag kan blogga liksom när som helst på dygnet. Och jag skulle vilja ha ett ställe där jag går till när jag bloggar. Så att min plan nu är att jag ska ha ett litet kontor i gästrummet. Så jag ska kunna öppna dörren till trädgården på sommaren. Och kunna sitta där och liksom njuta av frisk luft som kommer in medan jag blir jätteinspirerad.
Men det är så här entreprenör. Jag gillar hela entreprenör.
Men jag med det här att tänka för sig själv.
Ja.
Jag tror det är att andra ska tänka för när man bara ska göra någon form av så här labor, manual labor. Liksom att man bara ska göra någonting så här, det här är din dag, den är så utstakad, så här gör du. Alltså det här med att få tänka utanför liksom, outside the box. Liksom. Om man ska använda ett väldigt gammalt och välanvänt uttryck. Men just det här att få liksom vara kreativ och inspirera sig själv.
Ja.
Och bli inspirerad och välja sin egen väg. Jag tror att man kommer så mycket längre på det.
Mm. Men jag tror att liksom överlag, eller inte överlag, men så här summan och kundumman, man måste våga.
Man måste
våga. Och även fast man är rädd så är det så här, ta steget, för att i längden så tror jag bara att man kommer ångra att man aldrig provade.
Precis, och misstag är aldrig dåliga. Misstag är en av de bästa läxorna man kan lära sig.
Ja.
Alltså det är jätteviktigt att göra misstag. Gör inga misstag, då är du ju körd. Alltså då har du inte lärt dig någonting alls. Det är jätteviktigt göra fel.
Ja, jag har gjort massa misstag genom min karriär hittills. Mm. Men alltså jag kan säga helt ärligt, jag typ skrattar åt dem.
Ja, men det är samma.
Jag tycker det är liksom,
eller, du lär dig någonting.
Ja, och det är liksom... Ingen är mer människa.
Nej. Men också, alltså, du är väldigt nöjd med där du är nu. Jag är jättenöjd
med
där
jag är. Jag känner typ att jag aldrig... Jag kommer inte ihåg sen att jag var så harmonisk.
Ja, men det
förstår
är inte
vad jag menar? Ja. Att jag bara så här, jag tar liksom allt lite med en klackspark.
Men det är jättebra, för det är dit man vill hamna. Det är när man bara säger, jag älskar mitt jobb. Jag älskar att blogga. Jag älskar modellandet fortfarande. Jag älskar att jag kan ha båda.
Mm.
För att de är totalt olika. En har jag en jättestark röst. Och en är, har jag egentligen ingen röst alls. Men att den tar mig iväg på massor med trevliga resor. Och även träffar massor med människor. Och jag får liksom det här, bloggandet är väldigt, så här, väldigt jag. Och väldigt så här, en person. Medan modellandet är jättemånga människor. Så att jag får det här mittemellan. Jag får de två extremerna. Och tillsammans så blir, känner jag mig mer så här förfylld som människa. Att jag har båda sidorna.
Mm.
Jag tror att utan en till de andra så skulle jag nog... har problem med balansen, tror jag.
Men det är det jag hoppas nu också, att jag kan hitta en bra balans.
Men det låter som att du har kommit på rätt väg.
Ja, det, och men, och jag hoppas det. Men en sak kan man säga, för att alltså nu när vi pratar om hur jag fick liksom jobb. Jag hade väl ganska tur, eftersom jag tänker på att jag faktiskt inte sökte någonting riktigt. Men en sak, om ni ska söka jobb i London, så en jättestor grej här är recruitment agencies.
Okej, det vet ingenting om.
Nej.
Får du berätta.
Men alltså, det är som en liksom agent.
Du menar att bli headhuntad, eller?
Nej, nej. Du, alltså, det är en agent. En agentur, tänk dig en modellagentur som du har. Fast de sitter på massa, massa jobb.
Och letar efter rätt personer
till. Ja, precis. Mm. Så att samtidigt som du kan söka egna jobb, så måste du röra över till dem. För att då söker de jobb samtidigt åt dig. Så att det är så här dubbelt upp. Så att det jag hade då tänkt göra, som jag aldrig behövde göra, var att jag kollade upp de topp tre inom mitt område. Sen så finns det liksom inom, vill du jobba med mode, vill du jobba med PR, finans, whatever. Det finns recruitment agencies här för allting. Och du skickar in ditt CV, går och träffar dem, har möte med dem. Och sen så ligger ni liksom upp en plan tillsammans. Så de får reda på vad för typ av jobb du kan tänka dig. Och vad för typ av lön du kan tänka dig också. Och så när det kommer in saker, så hör de av sig till dig och liksom connectar.
Jättesmart.
Så att,
jag vet inte om det funkar på samma sätt i Sverige, men jag vet att det funkar så här.
Här, ja.
Men jag vet också så här, som Garth, han jobbar ju på en arkitektfirma.
Ja.
Han är ju blev headhuntad. Han jobbade på en stor arkitektfirma och blev headhuntad till en mindre i storlek, men mer utbredd över världen än är nu.
Ja.
Och det var ju verkligen så här, alltså de ringde och bara, vi vill flytta dig från ditt företag till det här företaget.
Och det är ju så här recruitment agency.
Ja, men utan att han hade ansökt. Och det är bara så, och det ringer ju folk hela tiden och vill och kollar med honom att, är du nöjd där du är? Vill du gå vidare? Jag har ett företag som är intresserade. Det är ganska intressant det där, att man ens, när man inte ens letar efter jobb här, så blir det erbjuden jobb. Jag vet inte om det är så i Sverige också. Jag har ingen koll. Jag är liksom, jag har jobbat i samma yrke i hela mitt liv, och det är ingenting. Vi blir inte headhuntade direkt. Eller kanske om man blir upptäckt. Det är väldigt sällan folk blir upptäckta. Men du, vi har snackat på. Ska vi ta våra tips?
Ja!
Så vi hinner med dem.
Jag vill prata mer om karriär.
Ja, det är jättekul. Så intressant.
Jag har så mycket mer att säga.
Ja, precis. Vi kanske tar till avsnitt nästa säsong.
Ja. Okej.
Okay. Jag känner jättetråkigt att alltså, avbryta det här med tipsen. Men nu tiden springer iväg.
Men okej, okay, jag vill tipsa om någonting som är så här. För att nu är det faktiskt sommar. Och nu vill man vara ute så mycket som möjligt. Och jag ska tipsa om bästa platsen att ha picknick på.
Vi älskar picknick. Engelsmän älskar picknick. Men vi älskar picknick.
I Hampstead Heath så kan man gå upp i parken där. Och om du går liksom längst bort, högst upp, så har du världens bästa utsikt av London.
Det är så fint. Det är så fint att bara titta där och se solnedgången och typ dricka lite champagne.
Pims, engelska.
Pims, vi måste dricka Pims snart. Älskar Pims.
Ja, så det är faktiskt mitt tips. Det är väldigt tips. Bra för sommar.
Vilket härligt sommartips.
Mm.
Ja, för mitt tips är mer så all around. Det är någonting som jag har gjort en gång som jag tyckte var jättekul. Och det är alltså Secret Cinema. Det är ett jätteroligt koncept.
Jag har allt velat gå.
Det är jättekul. Man bokar biljetter i förväg. Och vi visste inte. Så ibland får man veta, ibland får man inte veta vilken film det man ska se. Utan man får skicka en massa ledtrådar. Så vi fick skicka så här militärmusik till oss. Och sen så är så här ett personlighetsformulär. Som beroende på vad man klickar in så fick man olika saker man skulle ha på sig. Så vi blev tillsagda så var 60-talskläder, typ lite så här glammiga kjolar på tjejerna, så här, halvlånga kjolar och typ killarna i kostym och hatt. Och sen så min kompis att oss fick så här, ni ska vara klädda i typ så här, med vita beduinlakan, typ, det vill säga beduinkläder. Bara gud vad spännande. Och kom in och kom dit och det var uppbyggt ett, alltså man gick i så här underground, så under jorden, och det var uppbyggt en hel så här stad som var verkligen så här, i Afrika någonstans. Man bara gud, ingen visste fortfarande inte. Och det var att det aktivt, alltså skådespelare runt omkring och saker hände. Helt plötsligt gick en bomb, eller en sån här låtsasbomb av typ en stor som har gjort ett stort torg. Och du vet, alla började bara skrika och springa. Och du vet, så här, man bara skriker och springer för att alla gör det. Man går vidare till slut, det var något fängelse där de stod och piskade någon. Och det var typ någon restaurang man kunde gå och sätta sig på. Men det var hela tiden skådespelare runt omkring. Det var jättehäftigt. Och sen så gick vi in och får man sätta sig ner. Och så får man se filmen. Och då var det slaget i Algeriet som vi såg. Så jättehäftigt. Så man var liksom en del i filmen innan man såg filmen. Och då har de gjort så här, One Flew Over Cuckoo's Nest. Och det var i en gammal lokal, ett mentalsjukhus hade de det. Och folk fick vara mentalsjuka patienter. Och det är så häftigt. Och kan man få biljetter till Secret Cinema,
gå,
så häftigt, så kul. Så vi jobbar varenda gång det är på. Jag bara, det ska jag göra, jag måste göra igen.
Kan inte vi göra det?
Ja, om vi kan få biljetter, det blir så populärt.
Är det slutsålt redan?
Alltså det är svårt att ens, vi får jobba på att få biljetter. För att det är så populärt. Jättehäftigt.
Gud vad roligt.
Men hörni, nästa gång Fråga avsnittet. Så snälla skicka in era frågor. Vi har fått några stycken men vi vill gärna mer. Till antingen mig på Metro Mode.
Eller mig på Devote. Ni får fråga vad som helst.
Precis, vi kan inte säga att vi kommer svara på allt. Men fråga inom allting som vi har pratat om. Och allting som man gör med London. Och, det är jättekul att höra vad ni har sagt.
Ja, puss och kram.
Puss och kram.
Hejdå.